Här börjar huset av Cheryl Brown, inläst av Linda Santiago för Jäntas. Till bokbloggare och läsare för deras fantastiska stöd och förtroende. Tack. En lögn är tillräcklig för att väcka tvivel om alla sanningar. Okänd. Prolog. Jag drar den tunna jackan tätare om mig, den jag tog på mig när jag skyndade ut ur huset, och försöker ignorera de lågmälda viskningarna från gruppen av mammor från mina barns skola. En gång blev jag inbjuden att vara en del av deras grupp. Men nu, när jag står utanför, känner jag verkligen hur ensamt det är att vara själv. En kvinna som jag en gång trodde var min vän står med dem. I ögonvrån ser jag hur hon kastar en snabb blick mot mig. Jag å andra sidan riktar min uppmärksamhet framåt och koncentrerar mig på vad som händer bakom polisens avspärrningar. Jag försöker stänga ute spekulationerna från de som samlats här, lockade av blåljusen och en morbid nyfikenhet. Vet du vad de letar efter? Frågar en kvinna som bor i ett hus längre ner på min gata. Hon låter rädd. En kropp, tror jag, föreslår en granne från andra sidan gatan och gör ett ljud med tungan. Det måste det väl nästan vara. Han nickar åt polisens dykare som tar sig över dammens välvda vägg för att nå den plats där reservoaren är som djupast. Några av de andra poliserna, klädda i vita dräkter från topp till tå, håller på att samla in bevis vid dammväggen där blodstänk har hittats. Allt ser surrealistiskt ut i ljuset från de starka strålkastarna. Som om det var en inspelning av en science fiction-film. Men jag har insett att sanningen oftast överträffar fiktionen. Det är inte officiellt, men jag har hört ryktet som sprids bland människorna. Det är inte bara en kropp de letar efter. Det knyter sig i magen när jag står där och tittar och väntar på att min mardröm ska bli sann. Jag lägger märke till att två poliser har fått i uppgift att hålla allmänheten och de glupska journalisterna som försöker att komma närmare på avstånd. Jag är mycket tacksam för det. När det här hamnar på första sidorna kommer alla att veta att min man är huvudmisstänkt, att han är försvunnen, förmodligen på flykt. Då kommer vi inte längre att kunna undvika allmänhetens fientliga blickar och elaka ord. Det känns som om något tungt trycker ner mig ovanifrån. Mina näsborrar fylls av den ruttna, fuktiga och jordiga lukten och jag gör mitt bästa för att ignorera illamåendet som stiger upp som galla i halsen. Regnet faller tungt och obarmhärtigt mot vattenytan i takt med mitt hjärtas snabba dunk, dunk, dunk. Det var inte min man som gjorde det. Jag drar efter andan. Han överreagerade en gång efter att ha blivit provocerad, men han skulle aldrig göra något så hemskt. Det var inte han. Blixten från en av journalisternas kameror bländar mig och får mig att vilja fly. Bara springa tillbaka till mitt hus, låsa dörrarna och stänga ute världen. Men jag står kvar. Oförmögen att fälla fler tårar och oförmögen att känna något alls. Skulle min son kunna vara så här våldsam? Kan det vara så att han, i ett desperat försök att upprätthålla den tillvaro han känner till, angrep en bräcklig försvarslös kvinna? Rädslan sprider sig i mig som en rysning när jag försöker hindra min hjärna från att återvända till det minne jag fruktar mest. Min gråtande dotter som står på trappavsatsen med knutna händer och tittar ner på mig med stora skräckslagna ögon. Han dränker henne. Han dränker henne. Hon försöker hålla tillbaka stora hickande snyftningar. Jag tittar genast mot badrummet. När jag öppnar dörren ser jag min son sitta helt stilla utan att titta upp på mig. Det är som om han inte ens har märkt att jag är där. Min 9-åriga pojke står på knä bredvid det fyllda badkaret, djupt koncentrerad på vad han gör.